Jag vill säga någonting om vad som ger våra liv mening på djupet. Det är väl det som man kan säga är livets bröd. Var gärna med mig. Då president Obama svor president Eden i januari 2009, då satt jag klistrad framför tvn tillsammans med flera av er säkert. Och jag och många med mig tänkte, denne man kommer rädda USA, och frågan är om han inte kommer rädda hela västvärlden då han ändå är igång. En enda person precis där i början av Obamas presidentskap förväntades få USAs ekonomi på fötter, minska arbetslösheten, stoppa krigen i Irak och Afghanistan, överbrygga klass- och rasbarriärer och ge USA en helt annan goodwill i resten av världen. Redan efter en termin, hösten 2009, så är Obama en hårt kritiserad president. Människor är besvikna, inte minst på grund av ett försök till reform av sjukförsäkringen som fortfarande pågår, som är svår att få gehör för. Men Obama själv, han gav inga förhastade löften. Då han svor sin ed så lovade han inte guld och gröna skogar, men människors förväntningar på honom, de både var och de är enorma. Och med så högt ställda förväntningar så kan man bara bli besviken. Och det kanske säger mer om oss än om Barack Obama. Vi människor verkar alltid behöva någon eller något att liksom sätta vår tillit till. Kalla det kanske en idol som kan ge oss identitet, ge oss ett värde, ge oss någon form av mening i en väldigt svår och komplicerad värld. Jesus blev en idol för mängder av människor under en ungefär lika kort tid som Obama var det. Till en början så följde mängder av människor denne Jesus på grund av alla under som skedde. Och judarna hoppades vid den här tiden att det skulle komma en politisk, religiös befriare i klass med Obama och befria det judiska folket från romerskt förtryck. Och all den förväntan som fanns i luften liksom riktades nu mot Jesus. Och då vi kommer in i berättelsen som vi fick lyssna och läsa, Lasse Gustafsson läste den för oss nyss, då har ju Jesus faktiskt precis gjort ett av de här oerhörda undren som fått alla att häpna. Han har delat ut mat till 5000 personer av bara 2 bröd och 5 fiskar. Och då allt folket som är samlat får vara med om den här otroliga händelsen, så säger man till varann: det där måste ju vara profeten, räddaren som ska komma hit till oss. Och så försöker man tvinga Jesus med sig, står det, för att göra honom till kung. Jesus vet precis vad hans uppdrag är, och det handlar inte om att göra sig till en människa med makt. Därför drar han sig undan folkmassan. Och så sent på kvällen då ingen ser, så gör han det kan man väl säga är anmärkningsvärt. Han går på vattnet, läser vi, till sina närmaste, till de närmsta efterföljarna som sitter i en båt på väg över till Kafarnaum. Och Jesus, han går tillsammans, eller han går inte tillsammans med dem, men han går till båten och slår sig ner. Och det blir morgon och folkmassan vaknar upp, och så börjar de leta efter sin kung, efter Jesus. Och till sist finner de honom då på andra sidan sjön. Och vi läste en rätt så invecklad berättelse med mängder av frågor och mängder av svar. Den nyfikna folkmassan frågar Jesus: mästare, hur kom du hit? Och den frågan ger Jesus möjlighet att berätta för alla som nu följer efter honom både vem han är och vad hans budskap egentligen går ut på. Jesus måste nu få dem att förstå att han inte tänker bli någon politisk eller religiös ledare som ska uppfylla alla deras förväntningar. Och därför säger Jesus, fritt återgivet av mig här och nu, han säger Ja, ni söker nu efter mig för att ni igår åt av bröden och blev mätta. Men det finns något betydligt viktigare att söka efter än att äta sig mätt. Och det är att få ta del av den mat som består och skänker evigt liv och som jag kan ge er. För Gud har satt sitt sigill på mig. Alltså, det ni ser mig göra väger lika tungt som det Gud gjorde för er genom Mose och uttåget ur Egypten. Det här är väldigt stora ord. Några i folkmassan undrar, vad ska man göra för att ta del av det här som du erbjuder oss nu? Och då svarar Jesus ungefär, ja, att helt enkelt tro på mig. Tro att jag är Gud som blivit människa. Tro att jag är räddaren för hela världen. Det är jag som genom den jag är kan ge livet mening. Det är det Jesus säger. Och så kommer de bevingade orden. Det är jag som är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus vill visa alla de som följer honom att det viktiga är inte alla under och tecken som sker kring honom. Det viktiga är vem Jesus är som person. Och det Jesus försöker säga som ingen förstår är att Gud har satt sitt sigill på honom. Alltså Jesus är Guds son och räddaren, inte bara för ett litet folkslag utan för hela världen. Och därför blir folket besvikna i Obama-klass på Jesus. Färre och färre följer efter honom. Och det beror på att de missförstått vem Jesus är. Han är inte en politisk religiös räddare för ett visst folk. Han är hela mänsklighetens och världens räddare. Han är den som liksom ger hela livets syfte, innehåll och mening. Stora ord. Du och jag, vi lever i en helt annan tid. Men vi har en förmåga som vi delar med människosläktet. Nämligen att vi gärna sätter vårt hopp till olika saker som vi tror ska mätta vår hunger efter mening i livet. Och släcka vår törst efter mening i livet. Och jag skulle vilja kalla det, du får gärna säga emot mig efteråt om du vill, men jag skulle vilja kalla det idoldyrkan. Vad innebär det att dyrka en idol? Ja, det innebär att man försöker finna den yttersta meningen med livet, sin identitet, sitt värde i en person. Det kan det vara, men det kan också vara i makt eller i pengar. Och nu ska vi få en definition som kommer upp här på väggen. Idol, det är engelska för avgud faktiskt. Och definitionen som man skulle kunna säga, allt som blir viktigare än Gud för vår lycka, mening med livet eller vår identitet. Och så läser vi här vidare i definitionen att avgudar, idoler, ja, det är inte dåliga saker i sig. Det är bara bra saker som har gjorts till ultimata saker. Låt den sjunka in en stund. Det är allt som blir viktigare än Gud för vår lycka, mening med livet eller vår identitet. Vi kan ta bort det nu. Det här ordet idol, det ringar in mänsklighetens hela historia. Alltså i alla tider har människan velat ge sig själv till någon eller något. Man har alltid letat efter mening hos olika idoler. På Jesu tid var dessa idoler detsamma som statyer som symboliserade makt och skönhet. Och ofta föreställde statyerna bilder av människor eller djur faktiskt. Och självklart förstod man att den där avgudastatyn inte var en riktig gud. Men man trodde att en staty som till exempel symboliserade rikedom kunde ändå på ett övernaturligt sätt ge rikedom om man offrade till den här guden, den här statyn. Ja, i vår tid räknar vi inte med det övernaturliga som en verklighet på det viset, men vi har ju samma behov. Vi har samma behov. Vi tror någonstans att meningen med livet går att hitta någonstans utanför det här med Gud. Och det finns ju tusentals moderna kyrkor i Sverige, skulle man kunna säga, där olika gudar dyrkas. En kyrka som besöks frekvent, som jag ofta befinner mig i, är köpcentret. Där kan man säga att idolen skulle kunna vara nya kläder och prylar. Ja, inte de sakerna i sig, utan nya kläder och prylar som försöker ge mig en känsla av mening i livet. Det kan vara kanske det nyöppnade gymmet, där idolen då är att nå någon form av vältränad fysik. Det här ska ge mig en känsla av mening. Det kan vara en modern kyrka, kan vara arbetet, där en framgångsrik karriär ska ge mig en känsla av mening med livet. Det kan kanske till och med vara familjen, där kärleken från min make, maka, kanske mina barn ska ge mig den där yttersta känslan av att livet är värt att leva. Och eftersom vi människor upplever ögonblick av mening genom allt detta, för det är goda, bra saker, vi upplever ögonblick av mening i alla de här sakerna, men då vi tror att de ska ge oss det ultimata, meningen med allt, då blir eftersmaken av allt detta goda ändå tomhet. Och då måste vi rastlöst söka vidare efter nya möjligheter att finna mening. Och jag tror vi alla upplever detta på olika sätt. Alltså, varje gång vi försöker hitta mening, den ultimata meningen liksom med livet, någonstans, någon annanstans än i gemenskapen med Gud, så är det som att vi går runt i cirklar, ständigt rastlösa på jakt efter något. När vi bär på en idol i hjärtats innersta rum istället för att bära den nära gemenskapen med Gud, alltså när vi låter något som inte är Gud ge våra liv mening, så måste vi alltid rastlöst söka vidare, vidare, vidare. Och att då konsumera mer, träna mer, göra sitt bästa på jobbet ännu mer, till och med ge och ta emot kärlek till familjen, allt detta som än en gång är bra saker, men då jag gör bra saker till ultimata saker, då jag lever som om det ger mitt liv sin yttersta mening, ja, då tappar jag paradoxalt nog meningen med livet. Kanske känner du igen dig i det här resonemanget, jag vet inte. Och det svåra med oss är ju att ofta ser vi inte vad vi lever för förrän våra idoler inte längre håller. Och det är det som gör det här så svårt att tala om, eftersom då allt flyter på i livet. Då märks ju inte vad vi lever för, men då svårigheterna kommer av olika slag, först då blir det synligt vad det är som har gett våra liv mening. Det är ofta då vi börjar utvärdera våra liv. Varför la jag all min tid och energi på det här och det här och det här? Varför blev det så? Allt detta visade sig ju bara vara luft, ingenting värt, nu då livet har blivit så här svårt. Varför la jag all min tid och energi på att äga mer och mer saker, skaffa mig mer och mer status och makt? Jag skulle vilja tillsammans med er göra en sån där kort utvärdering. Och det är det helt fritt om du vill vara med eller inte. Annars kan du bara sitta och tänka på alla andra som borde göra en utvärdering. Men var gärna med det här. För hur ska du och jag kunna se klart, det är min undran, vad som verkligen ger oss mening med livet? Jo, det tror jag ibland är att våga sätta sig ner och ställa lite frågor till sig själv. Det är klokt att då och då sätta sig ner en stund och våga ställa frågor till sig själv. Och göra det innan svårigheter kommer, om man inte redan är i dem. För svårigheter kommer ju alltid förr eller senare. Så jag vill helt enkelt ge dig 8 frågor som kan vara till hjälp för dig att genomskåda dina idoler. Och det hjälper också mig här parallellt nu då jag läser dem. Och syftet med att ställa de här frågorna är alltså att lite genomskåda vad vi verkligen lever för. Inte bara vad vi säger att vi lever för. Och eftersom den här undersökningen är högst privat, så tänker jag att vi ändå kan hantera den. och tycka att det känns till och med lite spännande kanske. Och det kommer komma upp några olika saker här, bland annat det jag har nämnt. Goda saker som shopping, träning, karriär, familj, nöjen, arbete i kyrkan, vänskap. Goda saker i livet som vi ibland gör till ultimata saker för att vårt liv ska få mening. Och så kommer en fråga, och nu kommer första frågan, följ gärna med på den. Om du ser de här olika sakerna, vilket av dessa områden som nyss nämnts tänker jag på mest i mitt liv? Ofta är det vi dagdrömmer mest om det som ger oss den yttersta meningen med livet. Alltså det vi går runt och funderar på och tänker på, det är ofta det som faktiskt är viktigast för oss. Vilket av dessa områden som nyss nämnts tänker jag på mest? Vi rusar vidare. Fråga nummer två. Vilket av dessa områden, och det kan ju vara andra områden också än det som står uppräknat här givetvis, men vilket av dessa områden är jag mest rädd att förlora eller känner att livet inte är värt att leva om jag inte har? En svår fråga. Vilket av dessa områden är jag mest rädd att förlora eller känner att livet inte är värt att leva om jag inte har? Fråga tre. Vilket av dessa områden ger mig min identitet? Vilken av dessa områden ger mig min identitet? Jag har detta och alltså är jag någon. Nummer fyra. Vilket av dessa områden ger mig en känsla av säkerhet i livet? Vad är det som ger min, så att säga, trygghet, som dämpar min oro? Vilket av dessa områden ger mig en känsla av säkerhet i livet? Och vi rushar vidare till fråga nummer fem. Vilket av dessa områden vill jag bli känd för? Man skulle kunna säga, vad är det jag vill ska känneteckna mig? Vad är det jag vill att andra människor ska säga om mig? Vilket av dessa områden vill jag bli känd för? Nummer sex. Vilket av dessa områden påverkar mitt känsloliv mest? Vad är det som rör upp mest känslor? Positivt om jag har det, negativa känslor om jag inte har det. Och snart kan vi alla pusta ut, för nu börjar vi närma oss slutet på den här högst personliga utvärderingen. Vilket av dessa områden, fråga nummer sju, skulle människor som känner mig väl säga att jag lever för? Det kan vara en fråga att diskutera vid fikat eller middagsbordet, men om du känner förtroende för. Vilket av dessa områden skulle människor som känner mig väl säga, det här är du, det här lever jag för? Och så kommer sista frågan. Vilket av dessa områden lägger jag mest tid och energi på att liksom underhålla? Alltså, vi lägger oftast mest tid på det vi anser är viktigast i livet. Vad lägger jag ner mest tid och energi på i mitt liv? Då släpper vi frågorna. De här frågorna kan vara ett sätt att hjälpa dig och mig att genomskåda allt som blir viktigare i våra liv än Gud för vår lycka. Alla våra försök att hitta meningen med livet utanför relationen med Gud. Någonstans längtar vi ju alla efter ett mer hållbart liv. Vi längtar alla efter sätt att leva som ger mening på djupet, så att vi kan känna frid. Så att vi inte behöver vara så där rastlöst jagande hela tiden. Tänk om vi kunde se det barnen ofta ser. Jag tänkte på det då jag bad för lilla Hugo alldeles nyss. Visst upplever man det som att barnen är någon form av nu. Visst upplever man det ofta som att de allra minsta på något sätt har en direkt kontakt med Gud. Tänk om vi som är lite äldre också kunde förstå vidden av hur rikt livet är. Att det verkligen finns en Gud som har skapat allt, som älskar oss och som faktiskt bryr sig om allt i våra liv. Vi är älskade av honom, men vi är också ansvariga inför Gud. Och ni kan tänka er vilken revolutionerande tanke det här var då Israels folk kommer till alla de omgivande folken och säger, det finns bara en Gud och vi är ansvariga inför honom. Det här var en helt ny tanke för världen som Israels folk kom till den här världen med. Och det här har mänskligheten alltid haft stora problem med. För vi vill ju skapa våra egna gudar. Vi vill skapa vår egen mening utan någon att vara ansvarig inför. Men än en gång, vi går bara i cirklar. För jag tänker att en idol kan ju aldrig ge mig det där högre syftet med livet eller ställa mig ansvarig för hur jag levt mitt liv. För idolerna var ju inte de som gav mig livet. Det var ju Gud som gav dig och mig livet. Och en idol kan inte komma med rättvisa till den här världen. För ingen idol har skapat världen. Det har ju Gud. Och då Jesus säger de vackra orden: jag är livets bröd. Så säger han att vi alla liksom är skapade för att få ta emot kärlek från Gud. Och så ge det vidare till andra människor. Så då vi nu har besvarat dessa 8 frågor, så tror jag att vi alla kan känna att vi har det gemensamt. Att vi ofta, utan att tänka efter, söker efter meningen med livet på andra platser än hos Gud. Och då kan man undra, vad spelar det här egentligen för roll? Vad har det här för betydelse? Vad är det som står på spel då? Vad är det vi missar? Än en gång, om vi ska tro Jesus och det han talar om här, så talar han om att om vi sätter någon eller något annat på Guds plats, så kommer vi gå miste om det stora syftet för att vi skapades som människor. Han har en tanke för allas våra liv. Han har goda tankar för var och en av oss. Och inte bara det. Jesus talar om att om vi sätter någon eller något annat än Gud på den där första platsen i livet, så blir vi förr eller senare utmattade. Tänk på prestationskraven som kommer av att sätta sitt arbete på första platsen i livet. Vi lever ju på många sätt i en väldigt svår tid i vårt samhälle, där yttre tryck är på oss hela tiden. Där vi känner tyngden av att prestera. Och vi gör det kanske ända ifrån tidig skolålder och genom hela yrkeslivet. Och den som får egna barn känner direkt pressen att barnen ska vara väluppfostrade, gå i bra skolor för att någon gång kunna lyckas i livet. Och hemmet ska dessutom vara perfekt inrätt. Om det kommer någon och ser mitt liv och anser att jag har någon brist, att jag inte är perfekt, då kan jag inte vila förrän jag åtgärdat det och övertygat världen runt omkring mig om att jag är perfekt. Vi lever i en svår värld. Och om vi undviker livets bröd, relationen med Gud, så går vi miste om syftet för att vi skapades. Och vi blir förr eller senare utmattade av ett ständigt jagande. Det fantastiska är att Gud alltid ger oss ett erbjudande att komma till honom, hur än våra liv ser ut. Även om vi känner honom eller inte känner honom. Och då kan han mätta vår hunger. Då kan han släcka vår törst. Och helt plötsligt så får allt annat bra och vackert som Gud har skapat i vår värld sin rätta plats. Vi kan njuta av allt gott som Gud har skapat utan att tro att det ska ge den ultimata meningen. Då kan vi se hur pengar kan användas, både för att köpa någonting fint till oss själva, men än mer för att hjälpa andra människor. Och då kan vi ta hand om vår kropp och äta bra och träna och sådär. För Gud har ju skapat oss och vill att vi ska ta vara på den kropp vi har fått. Och då kan vi se hur arbetet blir meningsfullt, för att Gud har gett oss var och en personlighet och gåvor och kreativitet att göra något för honom och för andra människor. Och helt plötsligt så blir också relationer med vår familj och våra vänner meningsfulla. För då kan Gud bli den som säger till oss: du är fullkomligt älskad och förlåten och accepterad. Du är okej, även om dina barn inte tycker det. Även om din make eller maka inte tycker det. Även om dina vänner inte tycker det, så är du fullkomligt älskad ovärderlig i mina ögon. Och har vi den kärleken som grund, så kan vi älska andra människor utan att vara så rädda för att inte bli älskade tillbaka. Vi ska nu fira nattvard tillsammans, och det är någonting högst frivilligt. Det kommer vara sång och musik precis som tidigare i gudstjänsten, och då kan man bara sitta kvar och ta del av sången och musiken om man vill. Men vill man, så kan man också få ta emot lite bröd och vin. Och det här erbjudandet, det är faktiskt först och främst ett sätt att låta Gud mätta vår hunger och släcka vår törst efter mening. Och då gör vi det helt plötsligt till en tydlig handling. Brödet som vi äter, vinet som vi dricker, blir ett erbjudande att bara få ta emot. Det krävs ingen motprestation. Det krävs inte heller att vi åstadkommer någonting innan vi får ta emot det. Det är det här som är det kristna budskapet. Jesus har gett sitt liv för var och en av oss, för att rädda hela världen, men också dig och mig. Och han, tror vi, i den här kyrkan är närvarande här idag och vill möta oss var och en. Och han kan möta oss på tusen sätt. Men ett sätt som Jesus själv har instiftat, och han sa, gör det här till minne av mig, det är nattvarden. Och då du och jag tar emot brödet och vinet i nattvarden, visar vi alltså att vi tror att Gud redan älskar oss fullkomligt. Och i den upptäckten tror jag att du finner meningen med livet och syftet till att du skapades. Jag vill gärna be en bön. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi har bröd att äta och sann dryck att dricka, oavsett hur våra livsomständigheter ser ut. Tack att livet kan få vara djupt meningsfullt, både i sorg och i glädje. Tack att vi inte behöver jaga efter meningen med livet. Tack att den finns, inte i en religion, inte i en viss livsstil, utan i relationen med dig. Och den relationen får vi ta emot som en gåva. Tack att vi får be, precis som folkmassan bad i den här berättelsen som vi har talat om idag. Herre, ge oss alltid det brödet. Och det är min bön för var och en av oss. Ge oss alltid livets bröd. Låt oss var och en få upptäcka mer. Att då vi kommer till dig och låter dig mätta vår hunger och släcka vår törst, då får allt annat i livet sin rätta plats. Tack att du är här hos oss, Jesus. Amen.